Hej och välkomna till dagens juridikpodden. Vi ska börja med att tacka vår sponsor, fackförbundet ST, som är det största fackförbundet för jurister inom statlig verksamhet. De har över 95 000 medlemmar. Hovrätten friade också Martin Timell i veckan. Det är en av de stora händelserna i domstolsvärlden. Domen kom i tisdags och får alltså samma utgång som tingsrätten. Martin Timell frias från anklagelserna om våldtäkt. Vad säger vi om det, Erik Dagesson?
Ja, men till att börja med så tycker jag att det var en ganska väntad utgång. Han friades ju tingsrätten, att under tingsrätt. Åklagaren valde ju sen att inte överklaga det här, utan det drevs då av målsägarbiträdet Elisabeth Massi-Fritz till hovrätten. Man kan väl säga om domen i korthet att vad hovrätten gör är att man konstaterar till att börja med att det finns inga bevis för tvång eller våld, vilket då krävdes med den lagstiftning som gällde när den här händelsen ska inträffat. Och därför så stannar man där och säger att eftersom att det inte är bevisat så kan det här aldrig bli fråga med våldtäkt. Man prövar inte själva gärningen som sker därefter, den här penetrationen som uppges har skett då.
Nej, vad säger William?
Nej, men jag tycker att det är ett tydligt bevis på det som många har sagt många gånger förut. Det är att bevisning åldras väldigt dåligt över tid. Och det är svårt att döma någon för den här typen av brott efter att det har förflutit så pass lång tid som det faktiskt hade gjort här.
Alltså, det här är en händelse som går tillbaka till en personalfest i tv-branschen år 2008. Och att de här vittnesmålen då, som hovrätten konstaterar, har till stor del eller till största delen byggt på sånt som man i efterhand efter händelsen har pratat om i de här kretsarna som var närvarande, och att ytterst liten del av vittnesbevisningen egentligen handlar om rena iakttagelser utav själva händelsen. Ville, du säger att bevisning åldras här på ett dåligt sätt. Vad säger det här om trovärdigheten och tillförlitligheten, ska vi säga, när det gäller vittnesmål generellt som har par år på nacken, i det här fallet var det 10 år nästan?
Ja, jag vet inte riktigt, men det jag vet är att polisen och åklagarsidan jobbar väldigt hårt på det här när det kommer till våldtäkter, att man ska liksom samla på sig så mycket bevis som möjligt, även om ingen vill anmäla brottet initialt så att säga, utan att om en sån här situation skulle uppstå så ska man ha gjort allt man kan från så nära in på situationen som möjligt, så att man i efterhand ska vara lättare att bevisa att en våldtäkt har skett i den här typen av fall. Så det vet jag, det tycker jag är viktigt.
Ja, men i det här fallet så är det ju svårt eftersom att brottet anmäls först så här långt senare. Sen är det också hovrätten, det är ju en markering mot, man har kallat nya vittnen till hovrättsförhandlingar som inte hördes under polisutredningen eller i tingsrätten. Vilket då advokaten, försvaret, Hanna Lindblom har vänt sig emot. Och hovrätten har ju faktiskt en skrivning som är ganska skarp, att de här nya vittnena har egentligen inte tillfört något utan ger ett närmast inövat, vittnesmålen känns nästan som att de är inövade. Och det är ju sällsynt tycker jag att man ser den typen av skrivningar och hårt av hovrätten att antyda att de här vittnena skulle vara preparerade.
Det finns ju en sak som du sa tidigare, Erik, som är rätt intressant. Nämligen att hovrätten då först och främst i det här fallet prövar gärningsbeskrivningen utifrån den då gällande lagstiftningen, vilket naturligtvis är helt i rätt ordning, va? Och kommer fram till att det här tvånget eller våldet då inte är bevisat, men att man inte då heller ens behöver pröva påståenden om den själva sexuella gärningen. Om man tittar på det idag, om den här händelsen då hade inträffat idag och åtalet hade väckts utifrån en lagstiftning vi har om så kallat samtycke sen i somras, så hade det varit en helt annan sak. För då hade det snarare handlat om att först och främst kunna bevisa, vilket vi inte vet i det specifika fallet, men i ett liknande fall så skulle man kunna tänka sig att en åklagare hade haft lättare att bevisa att det åtminstone inte förelåg något samtycke ifrån målsäganden i ett sådant fall, va? Och då hade man kunnat ge sig, och då hade det räckt, då hade det inte krävts att bevisa våld eller tvång, och då hade man då kunnat gå på och titta på den sexuella gärningen, där hovrätten även i det här fallet rent generellt konstaterar att i det fall det har gått till som åklagaren och i det här fallet målsäganden och hennes advokat påstår, nämligen att man har penetrerat kvinnans underliv på det sättet som påstås med fingrarna, så är det att jämställa med ett samlag och då är det att betrakta som en våldtäkt om det hade varit bevisat.
Just det.
Det blir, men det är rätt intressant att det här fallet, ett liknande fall, skulle ha kunnat fått en annan utgång om det hade avdömts utifrån den nya samtyckesbevisningen.
Ja, det är väl jättebra. Det finns säkert många som tycker tvärtom, men jag tycker det är jättebra.
Ja, det tycker jag också. Och här blir det ju också så att, som sagt, tvånget har, upplever jag, när jag har tagit del av förundersökningen i alla fall, det är ingenting som det ställs särskilt mycket frågor kring, huruvida det förekommit våld eller tvång, utan det är ett mer fokus på den sexuella gärningen. Och det visar sig då när man prövar det här i rätten, kanske var ett misstag, eftersom att våldtäkten med dåtidens lagstiftning är avhängig våld eller tvång. Och så ser det ju inte ut idag, vilket jag också håller med Wille om, att det är väl bra att det är så.
Vi har ju fått en lagstiftning på plats som har varit både omdiskuterad och på alla sätt och vis när det gäller just då så kallat samtycke i de här sammanhangen. Och en stor förändring som har gjorts i lagstiftningsväg här är ju också att man faktiskt har infört begreppet oaktsam våldtäkt, vilket vi har pratat om tidigare i den här podden. Men jag tror ju personligen att det kommer att lösa en del av de problem vi har sett i debatten kring ärenden som har varit märkliga på många sätt, men där det då inte har funnits någon möjlighet att döma i domstolar. Att man så att säga skulle kunna komma till rätta med det, för att man åtminstone skulle kunna döma för oaktsam våldtäkt i det här. Nu har det inte varit aktuellt just i det här ärendet, men som en förlängning av diskussionen bara.
Absolut, ja, men jag håller med. Man kan liksom inte bara förutsätta att någon är med på någonting bara för att man inte säger nej, helt enkelt. Sen tycker jag en annan grej som är intressant med den här domen, det är ju dels att målsägandebiträdet Elisabeth Massifritz väljer att gå vidare med ärendet till hovrätten trots att åklagaren inte väljer att överklaga. Och att staten ska stå för samtliga kostnader även för målsägandebiträdet och Martin Timells försvarare i hovrätten.
Ja, men det förvånade mig lite också när jag läste det här, och hovrätten skriver i domen att det inte finns några särskilda skäl som talar för att då målsägaren ska stå för de här kostnaderna. Jag har alltid trott att det, så att säga, om man drev ett mål så är på det sättet utan åklagat, det då var tvärtom så att säga, att det förutsattes att man fick stå för kostnaderna som förlorande part, och att det vid särskilda skäl kunde vara så att domstolen skulle ta kostnaderna eller staten. Men så är det alltså inte enligt hovrättens skrivning.
Det krävs särskilda skäl för det. Och frågan är om det här då i hovrätten ska betraktas som någon form av enskilt åtal. Låt säga att åklagaren inte ens hade väckt talan i tingsrätten ursprungligen. Skulle vi då ha sett ett enskilt åtal ifrån, i det här fallet, målsäganden med stöd av sin advokat? Hade det blivit samma utgång då? Jag kan faktiskt inte svara på frågan. Någon av er som lyssnar på den här podden kanske har svaret. Du får gärna mejla in till red@dagensjuridik.se och svara på detta. Ni ser, det finns processrättsliga frågor som inte ens Dagens Juridiks redaktion känner till. Ett annat fall som har varit omdiskuterat och som vi skrev om i Dagens Juridik rör det här fallet från Vivalla i Örebro från förra sommaren, som slutade med att två män dog efter en intensiv eldväxling, som det väl hette, va. Men en av de här personerna kunde inte dömas för själva dödandet eftersom åklagaren inte hade ett alternativ yrkande på då en mildare brottsrubricering. Vad kan man säga om det här fallet, Wille?
Nej, men det finns ju flera intressanta saker här. Dels har vi den grejen att han inte kan dömas för ett oaktsamhetsbrott i detta fall då, vållande till annans död, eftersom åklagaren då, citat, inte uttryckligen har påstått att han gjort sig skyldig till någon form av oaktsamhetsbrott. Sen så lyckades den här personens försvarsadvokat även få flera andra åtalspunkter avvisade på grund av att den här mannen hade utlämnat till Sverige efter en internationell arresteringsorder från Albanien. men inte på några av de åtalspunkterna som han senare blev åtalad för i Sverige.
Men vad som hände var att han lämnade alltså Sverige efter det här påstådda mordet eller den här gärningen och grep sedan av polisen i Albanien. Och då begärdes han utlämnad av svenska myndigheter. Men han begärdes utlämnad för mord. Och då ansåg man att de här andra brotten som han var misstänktes för inte rymdes, så att säga. De kunde han inte dömas för att de hade han inte utlämnats för. Däremot så resonerade man kring, kunde han då dömas för synnerligen grov misshandel, vilket han sedermera gjorde. Ja, det kom ju hovrätten fram till att den gärningen ryms så att säga inom mordbegreppet. Att misshandla någon svårt så att personen sedan avled, synnerligen grov misshandel. Men då, precis som du sa innan, inte
grovt narkotikabrott och inte övergrepp rätt sak.
Just det. Just.
För att han är utlämnad till Sverige under de givna förutsättningarna och inte utifrån de andra brottsrubriceringarna.
Exakt så. Ja.
Men det är intressant, för att när jag fick lära mig straffrättens grundprinciper en gång i tiden, då fick jag lära mig att åklagarens gärningsbeskrivning var det enda som domstolen var bunden till när det gällde att avdöma för ett visst brott, men att de hade ett stort spann att själv bedöma och sätta slutgiltigt brottsrubriceringen. Det här har alltså ändrats de senaste åren, eller i varje fall de senaste tiotal året, så vet jag förstått att till stor del så kan du inte ens idag från domstolens sida gå utanför åklagarens brottsrubricering så länge det inte handlar om till exempel morddråp, för där är det i princip samma gärningsbeskrivning som ryms i båda brottsrubriceringarna. Men du kan alltså inte döma för ett oaktsamhetsbrott utan att det har framförts redan i stämningsansökan från åklagaren, därför att det är en mänsklig rättighet att få
korten på bordet.
Ja, korten på bordet, och i förväg kunna förbereda sitt försvar avseende samtliga åtalspunkter som man kan komma att anklagas för. Va? Här har då chefsåklagaren Christer Petersson i det här målet, han har alltså inte varken i gärningsbeskrivningen eller på annat sätt framfört att påstående om att det kunde vara oaktsamt. Va?
Nej, både du och jag reagerade när vi läste tingsrättdomen och kände, Erik, du och jag, att det kändes som att tingsrätten kanske hade fiskat efter det här alternativyrkandet även under tingsrättsförhandlingen.
Ja, men man får lite intryck av det. De skriver ju att det inte har tagits upp i stämningen och inte heller vidrörts under förhandlingen eller under rättegången. Så att man kan ju tänka sig att de hade önskat att det fanns ett alternativyrkande här för ett annat brott som de då, så att de då hade kunnat fälla för vållande till annans död eller grovt vållande till annans död. Men får istället stanna vid synnerligen grov misshandel.
Sen tycker jag, vad gäller de här avvisade åtalspunkterna, så tycker jag faktiskt, kan jag inte uttala mig just om det här, men det tycker jag är en ganska bra grej att de faktiskt blir avvisade. För det tycker jag ändå på något sätt, att han blir utlämnad på premissen att han är misstänkt för mord och inte grovt narkotikabrott och inte övergrepp i rättssak.
Ja, nej, men det finns, sånt finns det ju internationella konventioner på. Vi kan inte börja bryta emot det i Sverige bara för den citat goda sakens skull, slut citat. Domstolarna måste stå emot den typen utav partsinlagor från, i det här fallet då till exempel åklagarsidan, va? Det är helt uppenbart.
Ja, sen kan man ju å andra sidan vända på det och säga att ja, men om man verkligen kan bevisa att han har gjort sig skyldig för det här, ska man inte kunna döma oss för det ändå?
Nej, det är, så säger ju inte lagen uppenbarligen. Det är därför man då avvisar, man friar honom inte, utan man avvisar de åtalspunkterna helt enkelt.
Men samtidigt så dömer man för ett misshandelsbrott när han i själva verken utlämnades för mord. Det är ju en svår gränsdragning där. Jag tycker att domstolen går lite åt båda håll så att säga, vad gäller det.
Man anser från domstolens sida att det så att säga inryms i gärningsbeskrivningen med den grova våldsanvändning som sen leder till döden. Va?
Det är ja, och det, och det gör man ju i utlämningsärendet. Men man gör det å andra sidan inte då när det gäller oaktsamhetsbrottet, grovt vållande till annans död. Det anser man, där använder man det inte.
Nej, och det här innefattar ju så då, om inte annat, en implicit kritik emot åklagaren. Alltså det är någon form av indirekt kritik, eller i varje fall ett påpekande om att så här kunde åklagaren ha gjort, och då kanske vi hade bedömt fallet annorlunda. Man säger ju inte att man de facto hade gjort det från domstolens sida, men ändå. Och jag tycker själv, alltså, jag läser otroligt mycket domar, jag har gjort det mitt yrkesverksamma liv. Och bara de senaste 10 åren har det hänt någonting i domstolsvärlden där man från domstolarnas sida och inte minst från hovrätternas sida till och med öppet ibland kritiserar åklagarna för bristfälliga brottsplatsundersökningar, förhör som borde ha hållits, ledande frågor som har hållits i förhör, förvisso av poliserna, men det är ändå åklagaren som är förundersökningsledare. Och att man uttryckligen till och med domar många gånger skriver att detta faller tillbaka på åklagaren och att detta är ett av argumenten då för att faktiskt meddela friande dom i fall som annars hade kunnat få en annan utgång. Och det här gäller inte minst i sexualbrottmål där man gång på gång har påpekat att det står åklagaren har en absolut skyldighet att vidta så kraftfulla utredningsåtgärder som det överhuvudtaget är möjligt för att säkra bevisning. Och har man då inte till exempel vid en brottsplatsundersökning gjort tillräckliga avspärrningar eller sökt av tillräckligt metodiskt och så vidare, eller som åklagare sett till att poliserna gör det, så kan det vara skäl nog för att säga att nej, men då har inte allting gjorts på det tillräckligt omsorgsfulla sätt som krävs, och då slutar det här med en friande dom. Vad säger det här om rättsväsendet? Har vi fått en ny yngre domarkår som helt enkelt ser med mindre blida ögon på brister under förundersökningen?
Nej, det vet jag inte, men jag tycker att det finns, man kan se det här på två olika sätt. Dels så kan man ju se det som ett sätt för domstolen att friskriva sig från ansvar, att man lägger över allt ansvar på åklagaren när man ska frikänna någon för ett brott. Men man kan också se det som att det ger oss läsare av domen som inte var på plats under tingsrättsförhandlingen en ökad förståelse för varför man kommer fram till ett visst beslut. Och det tycker jag är viktigt när man som allmän medborgare ska kunna granska domstolarnas arbete, att man faktiskt förstår hur man har gått tillväga. Det har vi pratat om tidigare med domskrivningar och sådär. Så att jag tycker man kan se det från två olika håll här.
Men jag håller med om det, att domar nu generellt har blivit mer pedagogiskt skrivna. Om det sen beror på att domarkåren är yngre eller att juristutbildningen har förändrats. Men det är viktigt att det kanske rent av är så att det är en följd av de stormar som har varit i media och i sociala medier med kritik mot domar som folk inte riktigt har förstått varför domstolen har gjort på ett visst sätt. Att man nu förklarar att det här är de alternativ vi har på grund av det här och det här. Så att det blir en pedagogisk förklaring av varför man dömer som man gör.
Vi hade helt nyligen också, jag kan nämna som en parentes, en debattartikel av advokaten Jan Södergren i Dagens Juridik som handlade om skyldigheten, alltså den ovillkorliga skyldigheten till och med för domstolar att enligt Europakonventionen motivera sina, inte bara domar utan också beslut på ett sätt så att utomstående och parter ska kunna förstå vad det egentligen är som har hänt. Vi lämnar de grova brottens arena och går över på ett ständigt aktuellt ämne som också debatteras friskt, nämligen så kallade parkeringsböter, som då egentligen inte är böter utan antingen en civilrättslig så kallad kontrollavgift eller en offentligrättslig så kallad felparkeringsavgift. Det var kriminaliserat en gång i tiden med parkeringsförseelse. Det är inte det sedan många decennier tillbaka. Men vi pratar om det i termer av p-böter. Anledningen till att jag påpekar detta är inte enbart av pedagogiska skäl, utan att varje gång vi skriver om avgöranden som rör p-böter så får vi mejl från då duktiga jurister som påpekar att det inte är böter utan det handlar om så kallade kontrollavgifter eller felparkeringsavgifter. Varför blir folk så upprörda över och varför engagerar nu ämnet p-böter så mycket? Vad säger du, Erik Tagesson?
Oj, jag kan ju bara utgå ifrån mig själv. Och jag kör ju moped till jobbet och fick här en vecka en parkeringsbot som jag är mycket upprörd över och tycker var felaktig. Till att börja med tycker jag det är ohemult att det kostar 900 kronor om man missar att betala sin avgift för en moped. Det är ju för övrigt ganska nytt att man nu måste betala för mopedparkering i stan. Tidigare hade det varit gratis att stå med moppe. Men inte längre. Det här, och jag tror att det är det som gör folk upprörda, att man tycker att det är oproportionerligt dyrt att ställa sig fel. Jag förstår att om jag ställer mig på en handikappplats eller i en lastzon att det då ska svida lite, men att man har stått 10 minuter för länge eller så att säga missat att betala men har stått på angiven plats för parkering, så tycker jag att det är en jäkligt hög avgift jämfört med mycket annat.
Sannolikt sätter du fingret på en av orsakerna till det höga debattklimatet när det gäller just p-böter, nämligen proportionaliteten. Människor anser inte att den sanktion som följer på gärningen är proportionell utifrån den gärning som man har begått, så skulle man kunna säga. Ville, du har lite annan syn på p-böter.
Ja, man får ju passa sig här. Man sitter med liksom mister parkeringsböter och sen någon krösus från Småland här som håller i stålarna. Men alltså, jag kan inte förstå riktigt hur detta kan engagera människor på detta enorma sätt.
Du har ingen bil, va?
Nej, jag har ingen bil, men jag har fått p-böter flera gånger. Men då har jag ju parkerat fel eller inte betalat. Eller, och då får man snällt betala, tycker jag.
Men varför ska man snällt betala om till exempel kommunens parkeringsvakter har gjort fel? Ska man snällt betala då också?
Nej, det tycker jag inte. Men det är inte alltid det handlar om. Utan det folk ofta är upprörda över är ju själva kontrollavgiften. Det är inte alltid... De många som tycker att de har fått felaktiga p-böter får ju ändå krypa till korset i slutändan och erkänna att de faktiskt har fått en korrekt p-böt.
Absolut, och jag tror också att ett av skälen till att folk, däribland jag i viss mån, är upprörda är den stora bristen på parkeringsplatser. Det finns för få ställen att parkera på och då kör man runt varv efter varv efter varv och hittar ingen p-plats. Och när man till slut ser en lucka där det kanske är mindre än 10 meter till ett övergångsställe så ställer man sig där. Och så får man en p-bot och så blir man upprörd över detta.
Det här är ju politisk ambition som vissa politiker, bland annat Stockholms stadshus där vi själva verkar. Daniel Heldén som är miljöpartist, han har ju en öppen ambition om att minska bilismen i innerstan. Så att det är inte meningen att det ska vara lätt heller för alla som vill att ta sig in och parkera.
Nu understryker jag igen, jag kör moped. En moped är ett oerhört miljövänligt alternativ. Jag tankar 4 liter en gång varannan vecka. Jag tycker att man borde uppmuntra folk att köra moped till jobbet ur miljöhänsyn och därmed ha fri parkering för alla mopedister.
Men jag ska ställa en fråga till dig här nu, Stefan. Som du har haft mycket myndighetskontakt med kommuner och sådär när du har bestridit p-böter, kanske för dig själv och för andras räkning. Hur upplever du att liksom, kommuner och myndigheter ser på frågan om p-böter?
Nej, de ser ju sådana, alltså, kort och sammanfattningsvis, jag håller på av olika skäl som är som vanligt här i livet många gånger en slump. Man hamnar i sånt här. Jag har hållit på i nästan 30 år med den här parkeringsjuridiken som någon form av lite en hobby närmast. Det finns en ideologisk grund som har ungefär samma innebörd som den som Erik ger ett praktiskt uttryck för här. Men den uppfattning som man många gånger möts av är ju att det är ren rättshaverism som man ägnar sig åt. Och det finns en liten anekdot i det där som jag gärna framhåller när jag själv drev ett ärende som gällde att under 90-talet som också jag slutgiltigt vann i Svea hovrätt som visade att samtliga parkeringsböter som hade varit utfärdade i Stockholms innerstad mellan 8 och 18 till följd av då existerande så kallade zonparkeringsförbudet hade varit olagligt utfärdade, alltså sedan 1967. Det handlade om 1,6 miljarder. Och jag vann det där i hovrätten. Jag vann det från början i tingsrätten. Men anekdoten är väldigt enkel för att svara på din fråga, Ville. Jag ringer då upp och pratar med en kommunjurist i Stockholms stadshus om detta efter att jag har vunnit i tingsrätten. Och hon säger till mig så här att hon är öppet irriterad på mig för att jag har skapat en situation som är svår för mig. Hon säger så här att jag förstår inte att det här ska vara någonting att bråka om. Det handlar om en p-bot på 400 kronor. Ska det vara någonting att hålla på och bråka om i domstol? Nej, säger jag, vi är helt överens. Det här är väl ingenting att bråka om i domstol. Varför gör ni det? Jag har ju redan vunnit i tingsrätten, det är ni som jobbar för att det ska gå vidare till hovrätten. Och hon var liksom tyst i 20 sekunder innan hon förstod att det var inte jag som var rättshaveristen, utan det var faktiskt i det här fallet Stockholms stad och dåvarande gatu- och fastighetsborgarrådet Annika Billström som drev på för att det här skulle prövas i hovrätten. Nu är jag part i målet och Annika Billström eller Stockholms stad är inte här, men det är ett faktum att jag vann slutgiltigt och domen var en lagakraft i Svea hovrätt. Det intressanta med det här är att med jämna mellanrum så dyker det upp lite sådana artiklar om de här fallen och jag brukar ibland intervjuas om detta och så vidare. Och det är aldrig som man får så mycket mejl och telefonsamtal som när man har just gjort någonting inom p-botsområdet. Om man har gjort något avslöjande eller något skriverier om att regeringen bryter mot grundlagen eller någonting, så det är inte alls lika upprörande som att p-böter har utfärdats då felaktigt, uppenbarligen.
Nej, men det kommer ju nästa fråga då. Ni säger att det är oproportionerligt. Vad är en proportionerlig kostnad för en felparkering då? När man stör övrig trafik?
Men det är just det. Förlåt, Erik.
Ja, nej, men precis som jag var inne på innan så är det skillnad på p-böter och p-böter. Jag tycker att ställer man sig på en handikappplats, då ska det svida i plånboken. Men det handlar ju om att stå på avgiftsbelagda platser och inte erlägga avgift. Och om då det kostar 10 kronor i timmen att stå med en moped, vilket i sig är dyrt, tycker jag. Så att då boten för att man har missat de här 10 kronorna är 900, det tycker jag är oproportionerligt högt. Och jag tycker att hälften av den summan hade varit i högsta laget, men det hade jag kunnat leva med.
Jag är av den absoluta uppfattningen att vi ska ha parkeringsvakter och p-böter. Och jag tycker faktiskt att de inte är oproportionerligt höga när det är på den nivå som du säger, Wille, nämligen när man stör övrig trafik. Jag fördubblar gärna p-böterna för de som står på handikappplats på övergångsställen i vägkorsningar och där de verkligen stör trafiken. Och för den delen ta bort fordonen också. Men de som står snyggt och prydligt uppställda längs vägkanten och inte stör övrig trafik, där är det oproportionerligt att få på den nivå som man får idag. Detta är dock en politisk fråga, det är inte en juridisk fråga, men när det blir juridik utav det, det vill säga när skyltar sitter fel eller information inte har gått ut korrekt i samband med att man kungör lokala trafikföreskrifter och annat sånt där som jag ägnar min tid åt ibland, då blir det fel och det kostar pengar att göra fel. Det här har jag förklarat i en del sammanhang när kommuner har tvingats betala tillbaka ganska stora belopp. Det kostar pengar för oss bilister när vi parkerar fel och det kostar pengar för kommuner och privata parkeringsbolag och tomtägare när de gör fel. Och där finns det åtminstone en balans. Domstolarna är nämligen väldigt hårda mot parkeringsbolagen och även kommunerna när de har gjort fel. Det finns ingen pardon, utan kan man bara bevisa att det är så vinner man.
Jag får nu hoppas då att jag som hävdar att den bot jag fått är felaktig kommer få den hjälp jag behöver för att slippa betala de här 900 kronorna.
Lycka till.
Vi får se vad som händer i detta juridikens tassemarker med parkeringsböter som uppenbarligen engagerar väldigt, väldigt mycket. Ja, Wille, du är en gammal idrottsman och inte alls någon tobaksrökare. Men du är lite upprörd här över något som hände 1 juli, berätta.
upprörd, men det trädde ju i kraft ett rökförbud på uteserveringar. Nu ska jag inte säga att jag kan reglementet kring detta helt utan till. Men som jag har förstått det så ska man inte få röka på uteserveringar. Det ska finnas designerade platser eller små rökrutor i närheten av uteserveringar. Och det är vissa andra platser där man inte heller ska få röka. Och det tycker jag angränsar till någon form av överförmynderi faktiskt.
Erik?
Ja, alltså jag är ju gammal rökare. Och var kraftig motståndare till när rökförbudet inne på krogen genomfördes. Det har jag ju sen reviderat helt. Inte bara för att jag har slutat röka sedan flera år, utan tycker att det är rätt skönt att slippa äta min restaurangmat i en rökig omgivning. Vad gäller uteserveringar så det är lite svårt naturligtvis. Det är ju ett steg till. Håller väl med om att det känns lite som att, ja, vad är nästa steg? Alltså att man tar steg mot steg för att begränsa rökarnas rörlighet. Så att jag är lite kluven i denna fråga.
Jag vet inte om det är en svensk företeelse det här med att man till varje pris ska ta hänsyn till människor som är i det här fallet känsliga för att utomhus behöva känna lite tobaksrök. Jag vet, för ett antal år sedan, 2010, jobbade jag på Filippinerna i Manila. Och då satt vi på en uteservering och jag som då också är lite feströkare, eller var feströkare, nu har jag inte rört en cigarett på väldigt många år, tog en cigarett och omedvetet så backade stolen 2 meter och höll cigaretten borta ifrån alla andra på uteserveringen befintliga personer och blåste röken rakt upp i luften så att den inte skulle störa någon. Och då sa min chef, den här tyska överåklagaren, att det är väldigt svenskt. De får väl finna sig att du röker utomhus på en krog där det är tillåtet att röka och du står askfat framme. Och jag tänkte lite grann på det där. Ska man till varje pris alltid visa hänsyn till alla människor som kan tycka att någonting är obehagligt? Och då menar jag inte att folk som har allergier för djur och sådär ska behöva bli drabbade. Men tobaksrök är ju ett sådant exempel.
Ja, sen finns det väl i och för sig viss forskning som talar för att det inte är nyttigt att sitta och liksom inhalera passivt rökande som...
Det finns väl mycket forskning som talar för att rökning är livsfarligt i och för sig, men om man tänker på den moralistiska delen utav det här, kan vi stifta lagar som... Vad är nästa steg? Att det kan förbjudet att snusa på krogen därför att nikotinet är farligt. Det skulle man inte kunna tillåta, för då har man inte en ursäkt om att andra
störs. Det finns ju exempel på något landsting uppe i norra Sverige, tror jag, där...
Helt tobaksfritt.
Som är tobaksfritt, ja. Man får inte varken röka eller snusa på då... Om det är ett sjukhus eller vad det nu är.
Nej, det är kommunhuset.
Kommunhuset är det, så. Ja. Det kan man ju ha synpunkter på.
Ja, det har vi också. Ville, du som är gammal idrottsman. Ja. Du som är gammal idrottsman. Har du överhuvudtaget feströkt under ditt liv?
Nej, det har jag inte. Det är ingenting jag sysslar med.
Har du provat det rätt?
Ja, absolut.
Men du tycker att man ändå ska få röka på uteserveringar på morgonen?
Det tycker jag verkligen.
Så länge man inte stör andra eller?
Ja, frihet under ansvar.
Ja, det är bra. EU-valet då, vad säger vi om det? Det är en allmänt val som har blivit valrörelse som har gått av stapeln just nu, och vi hade riksdagsdebatt kring det och så vidare. En insatta, vad ska du göra med?
Nej, men jag tycker det är ganska intressant, för att det engagerar mig inte så mycket. Men jag förstår vikten av att rösta i EU-valet. Och sen läste jag en väldigt intressant artikel igår som satte fingret på ett problem, att det är väldigt många som inte känner till att man faktiskt har möjligheten att rösta i EU-valet, till och med fast man har fått röstkort hemskickade i brevlådan, och att det till stor del är innerstadsbor och höginkomsttagare som kommer att avgöra hur Sverige röstar i EU-valet. Och det är ju problematiskt om det är så faktiskt.
Ja, och det är väl någon form av misslyckande, så att säga, att folk inte har förstått hur viktigt det här är och hur mycket EU påverkar Sverige och svensk politik och vad vi har för, ja, inte minst juridiken och lagar. Så att det är, någonstans så brister det ju när folk inte tar det här. Jag vet inte vad valdeltagandet brukar vara, men jag befarar att det är väldigt mycket lägre än till ett riksdagsval.
Det sägs ju att 60% eller upp till 60% av svensk rättstillämpning och svensk lagstiftning faktiskt baseras idag på vad som sker i Bryssel och inom EU. Och men ska säga, trots detta, så när man pratar med mycket höga jurister, jag pratar med domare, alltså justitieråd, högsta domstolen, som säger så här att ja, nej, det där är ju ingenting som vi har top of mind, utan det förutsätter i princip att ett partsombud, alltså en advokat, kommer med ett rättsfall ifrån EU-domstolen eller något som är utanför den nationella svenska rätten och sådär. Nu kanske inte valet det är inte juridiskt utan politiskt, ska vi säga. Men varför engagerar inte ett val på EU-nivå på samma sätt som på nationell nivå?
Nej, men kampanjandet är mindre. Man förstår mindre av vad ens röst betyder. Sen tycker jag också att det är lite löst i kanten när det här, vilka partigrupper tillhör de svenska partierna i EU? Röstar man på en kandidat eller röstar man på partiet? Kan kandidaten ta en helt egen linje jämfört med partiets linje om de väl blir inröstade? Så det är många frågor kring ett EU-val som man skulle reda ut faktiskt.
Ja, men jag håller med. Precis som jag sa innan, det är lite otydligt. Jag tror inte att folk vet eller förstår vad det här innebär och vilken påverkan det har på oss i Sverige.
Och känslan av att kanske inte heller kunna påverka så mycket som röstdeltagare. Det finns ju redan på nationell nivå. Så.
Absolut, och jag tror det ökar under ett EU-val, att det känns väldigt sådär som att man röstar på ingenting.
Jag vet att jag hörde för många, många år sedan en person som intervjuades i tv som var så kallad soffliggare inför ett riksdagsval. Han skulle inte gå och rösta, han fick frågan varför, och då så sa han att jag tycker nog att min röst inte betyder någonting i det här sammanhanget. Jag tycker att det är fel, jag tycker att varje person borde ha fler röster. Och därmed i logikens namn. Eller i ologikens namn har mer att säga till om. Summa summarum av detta blir naturligtvis motsatsen. Därmed är dagens juridikpodden slut, och avslutningsvis vill jag ändå då än en gång tacka vår sponsor, fackförbundet ST, som är det största fackförbundet för jurister inom statlig verksamhet och har över 95 000 medlemmar. Jag tackar er lyssnare för att ni har tagit del av det här. Jag tackar Erik Tagesson och William Eriksson för att ni har deltagit här i studion. Själv heter jag Stefan Wahlberg, och vi återkommer som vanligt om en vecka.
Yes,
det gör vi.